Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Vi firar idag söndagen septuagesima, som vi hörde här i inledningen. Och det här är ett latinskt ord som betyder den 70:e. Och vi kan ju då fråga oss att vad då 70:e? Jo, det är den 70:e dagen före påsk som avses. Men den som tar fram sin kalender och försöker räkna dagarna mellan septuagesima och påsk kommer inte att finna 70 dagar där. Septuagesima infaller 64 dagar före påsk och inte 70. Och vi kan då fråga oss hur det kan komma sig. Hur förklarar man då namnet den 70:e? Den mest trovärdiga lösningen är den att man har utgått från den 50:e dagen före påsk, kvinkvagesima, och sedan räkna bakåt 2 veckor med 10 dagar istället för 7 dagar som vi har i vår vecka. Och då kommer man till att nästa söndag, sextagesima, infaller 57 dagar före påsk och inte 60 som namnet antyder. Och septuagesima infaller då 64 dagar före påsk och inte 70. Men vi ska lämna den här kyrkohistoriska överblicken och gå in på söndagens tema, som är Guds oförskyllda nåd. I den nyare handboken heter det Guds oförtjänta nåd, och det säger oss kanske mer om vad det handlar om. Oförskyllda är ju ett väldigt gammalmodigt ord. Men det här handlar om att Gud inte är oss nådig och välvilligt sinnad för att vi har förtjänat det, utan det måste finnas en annan orsak till att han är oss nådig. Dagens tema, Guds oförskyllda nåd, anspelar på en text från Romarbrevets 3:e kapitel, där det sägs enligt normalupplagans översättning från 1883: Vi alla har syndat och är utan berömmelse inför Gud och var rättfärdigade utan förskyllan av hans nåd genom återlösningen i Kristus Jesus. Vi ska stanna inför denna text idag, men vi ska läsa ytterligare några verser från vers 19 till och med vers 26 från Svenska Folkbibelns översättning, och vi läser orden i Jesu namn. Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar dem till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådestol att ta sig emot genom tro. Så vill han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Kristus. Amen. Vi ber. Inskriv, Herre, dessa nådens ord på våra hjärtan. Amen. Hela världen står med skuld inför Gud, säger Paulus. Med andra ord, genom lagen förklaras hela världen skyldig. Alla har syndat och saknar rättfärdigheten från Gud. Härligheten från Gud, ursäkta. Guds härlighet, det är detsamma som Guds avbild. Och denna avbild har den människa förlorat som har syndat mot Gud. När våra första föräldrar föll i synd gick denna underbara Guds avbild i dem förlorad. De stod inte längre i en nära och förtrolig gemenskap med Gud, denna gemenskap till vilken de var skapade. Nej, gemenskapen var bruten. Guds lags finger pekade på dem och sa dem skyldig. De var inte längre skuldfria, utan de var skyldiga. Men detta gäller inte bara våra första föräldrar. Vi kan inte luta oss tillbaka, slå för bröstet och tänka att detta inte också gäller oss. Paulus säger i vår text: här finns ingen skillnad mellan människor. Alla har syndat och saknat härligheten från Gud. Redan när Adam föll i synd var vårt öde bestämt. Adam var skyldig, och vi hade ingen möjlighet att komma till världen utan att ärva Adams skuld. Och tvivlar vi på detta faktum, så säger Bibeln också att vi dessutom ärvde Adams fördärvade natur, som står som garant på att vi kommer att synda varje dag som vi lever här på jorden. Varje ny nådens dag som Gud ger oss syndar vi. Det är den tack vi ger honom för hans nåd. Så vi har ingen orsak alls att berömma oss för det liv vi har levt. Ingen enda av oss. Varmån ska stoppas till. Allt skryt är oskäligt. Inför lagens ord får vi göra som Job. Vi får lägga handen på munnen och tiga. Job säger: jag förringa, vad kan jag svara dig? Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, jag säger inget mer. Jag två gånger, men jag gör det aldrig mer. Inför Guds omutliga lag är det enda ljud vi kan ge från oss det är samma böneljud om nåd som publikanen gav ifrån sig i templet: Gud har förbarmat dig med mig, syndare. Eller Petrus vädjan till Jesus när han efter fisketuren, den misslyckade fisketuren, insåg att han var helt ovärdig att vara Jesu lärjunge. Och då säger Petrus: gå bort ifrån mig, Herre, jag är en syndig människa. Ja, Paulus skriver i vår text: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men så fortsätter han: och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Och här har vi det underbara evangeliet. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Att stå som rättfärdig, det betyder ju som bekant att vara frikänd, att vara icke-skyldig. De skyldiga förklaras icke-skyldiga. Men nu kan vi fråga: har de då betalt sin skuld? Har de amorterat slutraten på låneskulden? Har de själva gott gjort för allt de har brutit? Har de gått omkring och bett om förlåtelse för alla de har syndat emot? Har de gjort allt i deras makt för att reda upp med människor de har sårat under jordevandringen? Har de kämpat och slitit för att slutligen förtjäna att bli förklarade icke-skyldiga? Det vi läste i texten, frikända utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt den. Utan att ha förtjänat det, det vill säga utan egen förskyllan, som vi sjöng i vår sång här. Deras frikännande är helt oförtjänt. Det är ingen lön som de får för väl utfört arbete, utan i grundtexten står det att de får detta så som genom en gåva. De får det som en gåva. Gåvor får man ju i regel inte efter förtjänst, utan av den enkla orsaken att det finns någon som är så god så att han eller hon vill ge en gåva. Och så är det också för syndaren när han förklaras rättfärdig inför Gud. Det sker av nåd, säger Paulus. Det är genom Guds oförtjänta ingripande på grund av hans välvilliga sinnelag till syndarna. Och han förklarar att syndernas skuld är betald. Vår elakhet, själviskhet, orenhet, ja, alla våra synder, det tillräknas oss inte längre. Och hur kan det komma sig? Är det för att Gud inte bryr sig om vad vi människor gör? Det är något som man ofta får höra idag. Varför skulle Gud bry sig om vi syndar? Och denna slutsats drar man antagligen för att människor syndar varje dag utan att något händer dem. utan att det till synes får något straff alls. Synden har inga konsekvenser. Gud bryr sig inte. Människor är ofta nog medvetna om att Gud hotar att straffa dem som bryter hans bud. Så mycket minst det från katekesundervisningen i söndagsskolan. Men eftersom inget händer syndarna här i tiden, så drar det slutsatsen att Gud inte bryr sig. Gud är större än så, tänker man. Han har annat att fundera på. Vi ska återkomma till detta lite senare. Men vi ska nu igen fråga oss, hur kan det komma sig att vår skuld är utstruken? Paulus svarar, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Paulus använder här en enkel bild från ett gisslandrama. Människor har tagits till fång som gisslan och de släpps endast fria mot lösepenning. En gisslan brukar i regel inte kunna själv arbeta sig lös, utan de släpps fria om någon utomstående, till exempel en stat eller en annan grupp, om det betalas en lösensumma som kidnapparna begär. Och här säger Paulus att det var Jesus som betalade lösensumman och syndarna var fria. Vi kan i det här sammanhanget också tänka på liknelsen om den obarmhärtige tjänaren i Matteus 18. Och Jesus berättade den här liknelsen med anledning av Petrus fråga: Herre, hur många gånger ska min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Är 20 gånger nog? Och Jesus svarar: inte 20 gånger utan 70 gånger 7. Det vill säga oändligt många gånger. Sedan berättade han liknelsen om kungen som ville ha redovisning av sina tjänare. Och det visade sig att en av tjänarna var skyldig honom 10 000 talenter. Han kunde inte betala och det beslöts då att han själv och hans familj skulle säljas för att skulden skulle kunna bli avkortad. Men han bad om nåd och kungen efterskänkte då honom hela skulden. Men senare var denna tjänare snabb att kasta sin medtjänare i fängelse tills medtjänaren hade betalat det som han var skyldig honom i sin tur. Och när kungen fick reda på det här, så sa han till den som hade fått skulden för 10 000 talenter efterskänkt: du onda tjänare, hela skulden efterskänkte jag dig därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare liksom jag förbarmade mig över dig? Och vi kan läsa: i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna tills han hade betalat allt vad han var skyldig. Vår situation var inte bättre än denne onda tjänares. Vi blev kastade i fängelse på grund av vår stora skuld. Räknar man ut hur länge det skulle ha tagit för en arbetare på Jesu tid att betala eller förtjäna och betala bort en skuld på 10 000 talenter, så kommer man till över 190 000 år. Och då behöver vi inte fundera länge på detta förrän vi inser att det är helt omöjligt. För vi lever inte i 190 000 år. Så då får vi väl sitta i fängelse då, tills vi dör. Men så är det inte enligt Guds ord. Utan det kommer en fångvaktare och låser upp dörren och säger: ni är fri och kan gå. Men då kanske vi svarar: men jag har inte betalat min skuld. Sen kommer evangeliet och säger: nej, men Jesus av Nazaret betalade borgen för dig. Han friköpte dig. Gå nu. Och ni andra kan också gå. Ut med er allihop. Och detta är evangelium för syndare. För skuldtyngda. Vi som har bolån kan kanske en stund leka med tanken på hur det skulle kännas när banken skulle meddela att det efterskänker skulden. Ni behöver inte betala. Vi sätter noll här i rutan för lånekapital. Hur skulle det kännas att gå ut från banken den dagen? En annan fråga: hur skulle det kännas om man vid banken sa det: ni behöver inte betala er skuld. Någon annan gjorde det i ditt ställe. Din vän har amorterat bort hela din skuld eller dina föräldrar, eller din släkting, och så vidare. Hur skulle det då kännas att gå ut från banken? Skulle vi enbart känna tacksamhet mot den som betalade för oss? Eller skulle vi också känna skuld? Skulle vi känna att vi borde ersätta vår hjälpare för att han eller hon betalade för oss? Jag tror att en av de svåraste sakerna en människa har att lära sig här i tiden, det är att ta emot något gratis. Det är mot vår natur att göra det. Vi känner skuld och vi slipper den skuldkänslan genom att gottgöra för oss. Vår ära står på spel, vår samvetsfrid. Vi vill kunna göra rätt för oss själva. Men den som inte lär sig att ta emot förlåtelse av Gud utan att ha förtjänat det, utan förskyllan, den människan kommer inte att finnas med och fira lammets bröllop i himlen. Vi måste lära oss detta. Vi måste lära oss att förtrösta på nåden. Och vi kan endast lära det utifrån Guds ord, lag och evangelium. Genom lagen ges insikt om synd, läste vi i vår text. Genom lagen stoppas varmun till och hela världen står med skuld inför Gud. Vi måste bli som den botfärdiga rövaren på korset. Hur skulle han kunna arbeta för att betala sin ofantliga syndamängd? Han vars händer var fastspikade på ett kors. Och dessutom skulle han snart dö. Han hade inga möjligheter alls att göra rätt för sig. Men han vågade vända sig till brudgummen. Han öppnade munnen och bad om en tanke. Tänk på mig när du kommer i ditt rike. Sänd mig en tanke när ni firar bröllop i himlen. Och Jesus svarar: idag ska du vara med mig i paradiset. Kära vän, kom med till festen. Du är inbjuden också du. Och den rövaren behövde inte ens börja grubbla på hur han skulle kunna betala sitt inträde till festen. Han hade ingenting eget, men han fick ta himlen i besittning av nåd, eller på latin, gratis. Helt oförtjänt. Men hur svårt är det inte att lära sig detta för en människa som hela livet har levt i sin egen rättfärdighet och gått omkring och tänkt: jag är ju inte värre än människor i allmänhet. Jag har försökt mitt yttersta. Jag är en ärlig och redbar människa. Månne det inte ska räcka. Men det räcker inte. Det räcker ingenstans. Även om en människa skulle gå omkring och vara ärlig och redlig i 200 000 år, så skulle det inte räcka. Arvsskulden går inte att betala. Vi kan läsa i Saltaren: för dyr är lösen för själ. Vi ska ändå gå tillbaka till banken och tänka oss in i en situation där man skulle säga till oss: du behöver inte betala din skuld. Vi har nog med pengar ändå. Detta är fullständigt orimligt. Det förstår var och en som tänker tanken. Man gör inte business på det viset nu för tiden. Man efterskänker inte skulden sådär bara. Men ändå är det många som tänker sig att Gud resonerar på det sättet. Vilket vi nämnde tidigare. För dem är det orimligt att den upphöjde guden skulle bry sig om våra synder. Han ger ju människan frihet och inte så nogräknad. Det är ju ändå bara stoftkorn på jorden i jämförelse med den allsmäktige. Men Paulus avvisar denna tanke i slutet av vår text. Synden måste försonas. Han skriver ju om hur Jesus ställs fram som ett försoningsställe, en nådastol att ta sig emot genom tro. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är vill han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Kristus. Han ville visa att han är rättfärdig trots att han hade lämnat synden ostraffad under det gamla förbundets tid. Tjurad och bockas blod var ingen full betalning för synderna, utan endast en förebild för Jesu betalning. att Gud inte hade utkrävt full betalning av syndarna. Det berodde alltså inte på att han inte bryr sig, att han ser mellan fingrarna. Nej, det beror på att han visste att ingen människa kunde betala. Det är för dyrt. Lösen skulle betalas. Det krävde Guds rättfärdighet. Han hade i sin lag hotat att bestraffa den som överträdde förbundet, ända till tredje och fjärde led. Hur skulle han plötsligt med äran i behåll kunna säga: "Äh, vi glömmer det där. Det får vara." Nej, skulden skulle betalas till sista kärven. Och det gjorde Jesus med sin död och sitt blod. Endast Jesus kan Gud frikänna den skyldige utan att göra avkall på sin rättfärdighet och helighet. Det finns bara ett sätt för oss att ta emot förlåtelsen på. Och det är att göra det utan egen förtjänst, utan förskyllan, blott av nåd. Och det finns också, som sagt, bara ett sätt för oss att lära oss detta på. Och det sker genom lag och evangelium. Lagen säger oss att vi är chanslösa, att vi aldrig kommer att klara det, att vi är helvetets egna. Den griper oss om strupen och säger: "Betala vad du är skyldig." Det är den värsta indrivaren som finns. Men så kommer det ljuvliga evangeliet in på arenan och sätter en check på 10 000 talenter i handen på lagen och säger: "Här har du lösensumman." Och till syndaren säger evangeliet: "Kom till bröllopet." Vi ska avsluta med att läsa en vers från Uppenbarelsebokens sista kapitel. Och anden och bruden säger: "Kom." Och den som hör det må säga: "Kom." Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Amen. Låt oss be. Herre Jesus, dig förbarma. Hjälp mig, stackars, usla, arma syndare, att målet hinna för det blod som du lät rinna. Gud, när mina ögon brista, var det min tanke sista. Jesu blod från synd mig renat, och med honom mig förenat. Amen.